Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du lyssnar på Nyans, avsnitt 21. Och det här är som vanligt en feministisk true crime-podd som går igenom olika uppmärksammade rättsfall. Det kommer bli ett väldigt uppmärksammat och aktuellt rättsfall idag. Som vanligt i lurarna så har du Hanna Bergvall, Paula Dahlberg och jag, Kajan Andersson. Och idag ska vi alltså prata om mordförsöket i gruvhålet. Hej på er, gänget.
Hej.
Hej.
Hur står det till?
Ja, men det är bra. Jag har laddat upp med en stor kopp te nu och känner så här att det varit alldeles höstmysigt här. Bara krypa ihop i poddstolen och vara beredd.
Gosigt.
Mysigt.
Ja.
Jag dricker en milkshake. Så jag är väldigt nöjd, en chokladmilkshake.
Inget jävla vatten där.
Nej. Ingen vatten.
Men en som du har gjort själv, eller?
Nej, Max. Max har försett mig. Det var ju så här, jag var törstig. Och så jag sa att vi var tvungna att beställa, för jag vill inte dricka vatten.
Nej.
Eller, det var ju inte bara därför, men det var min största motivation till det, att beställa från Max.
Att du var törstig.
För jag var törstig. Alltså jag skojar inte ens. Det är det som är det värsta. Jag skojar inte ens.
Hanna, tänk dig att jag som tjock skulle säga så inför
men alltså gud, det här är ju bara, alltså, det här är verkligen bara liksom smalhetsprivilege. Att jag kan sitta här och bara, jag dricker milkshake, men jag dricker aldrig, jag gillar inte vatten.
Nej.
Och folk bara, wow, applåderar mig. Typ.
Vad coolt, vad skön det som inte
blir. Ja, en skön tjej som bara sitter och dricker sockervatten och sockerblask hela tiden. För att, ja. Men sånt kan man göra när man är smal.
Ska vi vallraffa det, så kan jag kan lägga upp det i stories eller någonting imorgon på mitt konto. Visste ni förresten att jag dricker inte vatten utan
Max. Men alltså det är verkligen så en otroligt tydlig skillnad på bemötande i det. Mm. Jag bara lägger upp godis och chips och bara alla bara, åh wow, det är så härligt att se liksom.
Ja.
Jag la ju upp om vågen som står på badhuset i Jönköping som vi brukar vara på.
Mm.
Och att jag tycker att det är pissdåligt att ställa vågar mitt på offentliga utrymmen och sådär.
Mm.
Och då fick ju jag någon som kommenterade på Facebook bara typ att, vad fan, är du så fet att du blir kränkt av en våg? Hur fan vad dåligt. Och så tänkte jag direkt såhär bara, ja, men hade jag vägt 60 kilo och skrivit samma sak så är det inte en jävel som hade tagit det på det sättet.
Nej, då hade det bara varit såhär, vad bra att du tar ställning mot ätstörningar typ. Då hade man fått den reaktionen.
Jag var ju med i den här Aftonbladet-grejen. De pratade med mig och två andra personer som har erfarenhet av att ha ätstörning. Och så var det någon en följare som skickade till mig, och då jag fick lov att säga det, att skicka inte sånt där till mig, för att vill jag se sånt så går jag in själv, men hon skickade i alla fall, och då är det ju någon som bara kommenterat under ett jobb om liksom från Aftonbladet om ätstörningar, om dödligheten liksom i den här psykiska sjukdomen, så bara, gå ner i vikt. Och så hade någon ifrågasatt, bara, det är inte hälsosamt att vara tjock. Det är så här, alltså, någonstans måste man ju bara, jag vet inte.
Men alltså, jag fick ju någon att följa också som jag vet brukar skriva rätt, alltså kommentera rätt rimligt, men som jag tror måste ha bara läst början av inlägget eller någonting, som kommenterar just det om vågen, och när jag liksom bara, det här är jättedåligt för oss som att störa, få den här påminnelsen hela tiden om att vi borde ställa oss på en våg liksom och låta oss bli bedömda. Så kommenterar hon bara, lillos er som har en våg på badhuset. Och man bara, va? Vänta, va? Alltså,
nej, nej, jag läste inte liksom bara helt. Oh.
Det var riktigt, alltså det är något av de mest liksom goda yxskaft kommentarer jag har fått ifrån någon följare någon gång, som jag liksom ändå vet är en bra person som inte är inne och trollar eller någonting, utan verkligen bara måste ha missat vad det handlar om.
Det är så jag beter mig på 1 april. Jag går ju på allting och bara sitter och kommenterar allas så här helt. Det var ju någon så här klimataktivist som typ skrev, la ut så här, bara, åkte till Thailand, och jag bara, det är du värd. Och så fick jag, det gick det typ 5 minuter, så fick jag ett meddelande, bara, hon har typ panik, hon bara, nej, fattar inte folk att det här är ett skämt, så här. Jag bara, jo, det fattar de.
Bara inte jag. Ja. Jag vet om jag ska skriva till om jag ska åka till Thailand.
Ja, ja, ja. Jag kommer bara.
You go girl. Skitbra. Hörrni, ska vi ta och riva av det här?
Yes, vi kör.
Yes, nu kör vi.
Vi kan ju säga det kanske lite också, att vi har försökt spela in det här avsnittet en gång. Det gick inte så jättebra. Så att vi tar helt enkelt om det nu. Ingen frågade förresten vad jag dricker för något, men det är okej, jag kan svara ändå. Jag dricker.
Dricker du?
Tack så mycket. Gud vad snällt att du frågar.
Bra jobbat, Hanna. Det är tur att du är så omtänksam.
Jag dricker faktiskt ett litet glas bourbon. Fråga mig om jag gillar bourbon.
Gillar du bourbon?
Nej.
Men du dricker alltså ett liter glas?
Nej, lite.
Eller vad sa du för någonting?
Litet.
Jaha.
Lilla sejdel.
Jag hörde verkligen lite. Det roligaste. Jag reagerar inte ens som att det var något konstigt.
Nej, du var you go girl.
Ja, ja, ja. Jag bara, det har du gjort dig förtjänt utav.
Det är du värd.
Ja, det är du värd.
En kör. Liter bourbon. Det är bara att köra.
Det behöver inte ens vara glas. Jag bara drar ett sugrör och när det är
ja, det hade ju antagligen haft väldigt kul framåt slutet av avsnittet om du hade suttit och dragit en liter bourbon under tiden.
Ja, eller i alla fall i mitten i slutet hade jag ganska kast, tror jag. Så hade ni haft kul med mina snarkningar.
Ja.
Ja, nu tog jag, Nej, jag har ett litet halsont och jag har kvar från min pappa så här, sånt där kan man. Basiluske kan man skrämma bort med lite sprit, så att det var det jag tänkte att jag skulle testa. Jag har inte tid att vara sjuk den här veckan. Så det går säkert jättebra.
Ja.
Så. Då ska vi börja.
Nyans.
Då ska vi bli allvarliga. Idag så ska vi alltså prata om mordförsöket i gruvhålet. Ett väldigt nytt mål. Det har precis kommit en dom i det här och de allra flesta har säkert följt det här fallet. Vi har kollat på en dom från tingsrätten som är den enda domen som finns hittills. FUP och sen så förstås olika artiklar som har skrivits. De personer som vi kommer prata om i detta avsnitt är brottsoffret som får det anonymiserade namnet Sasha. Och förövaren som har namngetts öppet och som vi också namnger, som heter Tahir Amini. Vi befinner oss vid Långgruvan mellan Avesta och Norberg. Det är en gruva där man bröt järnmalm Den här gruvan har rötter tillbaka till 1700-talet, men hade sina glansdagar runt sekelskiftet 1800-1900. Och vid 1910 ska ungefär 400 personer ha bott på den här platsen, där det blev ett helt samhälle förstås, som hade både egen skola och lanthandel. 1944 så sker ett ras i den här gruvan, och även om verksamheten fortsätter efter det, man börjar till exempel renovera upp massa byggnader i samhället, så repar den sig aldrig helt. 1948 så anses gruvan vara för olönsam och den stängs helt. I och med det så flyttar också människorna från bygden. I början av 60-talet så fattar man beslutet att bränna ner i princip allting. Det är ju då en by eller ett helt samhälle där ingen bor och ingen finns. Det är helt ödelagt. Så man bränner ner rubbet helt enkelt. Det enda som sparades var ett av de gamla gruvtorpen. Det används idag av scouterna, tror jag. Det står kvar fortfarande. Idag så finns det också rester av bebyggelsen. Bland annat i form av ruiner av tegelbyggnader som smedjor och så. Det är på grund av det här ett relativt populärt utflyktsmål där man kan gå runt i naturen och plötsligt stöta på en trappa täckt med mossa eller en rest från ett gammalt hus, eller man kan se en väg som går. Kvar på den här platsen finns också ett 25 meter djupt gruvhål. Det är ungefär 10 meter i diameter uppe vid mynningen. Det smalnar av på mitten och sen så öppnar det sig igen nere vid gruvschaktet. Den 22 april i år, det vill säga 2022, åker en pappa och hans två barn ut till långgruvan. Pappan vill visa barnen det här gamla samhället som har bränts ner och nu återtagits av naturen. De går runt inne i skogen på den här utflykten och tittar. Och klockan är runt 2-3 på eftermiddagen. När de går runt där i skogen så hör de ett ljud. De hör att det är någon som ropar på hjälp. Pappan härleder det här ropet till det djupa gruvhålet som är omringat av ett stängsel, men det har en öppning i sig. Han går fram till gruvhålskanten och tittar ner och han ser någon form av rörelse där nere. Pappan larmar 112 som snart är på platsen med hjälp. En av brandmännen som anländer först tar på sig sin utrustning och börjar klättra ner i hålet. Han hinner halvvägs ner då han ser en kvinna nere på botten. Hennes ena arm hänger lealös. Hon har andra synliga skador och är nedkyld. Börjar få svårt att hålla sig vid medvetande. Kvinnan huttrar inte, vilket tillsammans med hur kall hennes kropp kändes talade om för brandmannen att hon var ordentligt nedkyld. Det är ju nämligen så att när kroppen kommer under ett visst gradtal så slutar man helt enkelt huttra. Nere i gruvhålet är det mörkt och fuktigt. Det är inte mer än ett par plusgrader. Kvinnan, som alltså är Sasha, talar inte mycket svenska alls. Men hon kommunicerar ändå tydligt att hon vill ha hjälp. Vilket gör att brandmännen inte tycker att det här känns som ett suicidförsök. Hon är även ovanligt tunt klädd. Det finns inget fordon i närheten. Vilket gör att man finner det här ännu mer avvikande. Eftersom att det är inte helt uppenbarligen en olycka heller. Även fast polisen sen kommer att inleda med att utreda det som en olycka. Men med hjälp av Sjöfartsverkets helikopter så spänns Sasha fast på en fixeringsbräda och hon hissas upp till helikoptern varefter hon körs till sjukhus där hon får stanna i en månad. Sasha överlever skadorna men det är först senare under utredningen som det ska komma fram vad som faktiskt har skett där runt långgruvan. Det Sasha berättar i förhör och för rätten är det här. I slutet av april hade hon bott på en flyktingförläggning utanför Norberg i ungefär ett år. Hon och hennes familj kom från Afghanistan. Det är på den här flyktingförläggningen som hon lär känna Tahir Amini. Han bor granne med henne och är den på förläggningen som talar samma språk som Sasha. Det gör att det blir väldigt naturligt för henne att knyta an till eller få kontakt med honom. Sasha är i 20-årsåldern. Tahir är 41. Han har även tre barn i yngre tonåren som Sasha blir nära vän med. Hon säger att de känns som en enda syskongrupp. Tahirs fru omnämner han som horan och menar att hon har stuckit med en annan man, att hon har varit otrogen. Sasha märker så småningom att Tahir börjar fatta tycke för henne. Och hon får flera gånger göra klart för honom att hon inte är intresserad. Och nej, hon vill inte gifta sig med honom. Trots att Tahir regelbundet är på henne om det här, om giftermål. Och trots att han uppvisar en ganska klandervärd kvinnosyn generellt. Han visar upp bilder på andra kvinnor som han säger sig ha varit med. Som han pratar om som väldigt lösaktig och så vidare. Men trots det här så får Sasha och Tahir en vänskaplig relation. Vid årsskiftet 2021-2022 så flyttar Tahir till Malmö. De båda fortsätter att ha kontakt via samtal, sms, videosamtal. Det här är absolut oftast på Tahirs initiativ. Han kommer också hälsa på henne på förläggningen vid två tillfällen. Det första tillfället slutar med att han säger till henne efter att de ätit en middag att de ska ha sex. Och när hon inte vill det så blir han arg och hon ber honom försvinna och gå därifrån. Det andra tillfället var alltså den 21 april. Tahir hade då lånat en bil. Och det var sagt att de skulle åka till Örebro för att hämta något abonnemang som han sa att han hade ordnat till henne så att hon skulle kunna ha internet. Han åker tåg en viss del av sträckan och sen så plockar han upp en bil som han kör till förläggningen. Tahir hade sagt att hans dotter och en kompis till dottern skulle åka med. De skulle passa på att köpa lite kläder. Men när Sasha kommer ut till bilen så ser hon att han är ensam där. Det ska också säga att Sasha har under några månader, precis innan, haft en relation med en man. Den här mannen har Tahir bråkat med om just detta, att han är tillsammans med Sasha. Och när de nu har kört i bilen ett tag så börjar han bråka med henne. Han börjar skälla på henne. Han anklagar henne för att ha svikit honom. Och det här svikit är en översättning som tolken här sen i dokumenten betonar även kan översättas till otrogen. Han kör in henne i skogen och stannar bilen på en plats som Sasha upplever är väldigt öde. Tahir säger till henne att antingen ska hon ha sex med honom här och nu eller så kommer han att döda henne på platsen. Han säger, idag är din sista dag. Idag kommer du att dö. Sasha öppnar bildörren och börjar springa för att fly. Men Tahir kommer ifatt henne. Han drar i hennes sjal så att den hamnar runt halsen och hon får svårt att andas. Han slår henne med knytnäve så att hon ramlar omkull. Med våld så tar han av henne kläderna och han hotar henne under tiden med att om hon inte är mer samarbetsvillig så kommer han gå och hämta en kniv som han har i bilen. Tahir våldtar och misshandlar Sasha. Han säger Till exempel, du hade sex med din kille och gav honom. Varför vill du inte ha sex med mig? Efter våldtäkten så börjar han att släpa henne mot gruvhålet som är alldeles i närheten. När Sasha stretar emot så åker hennes tröja av. Hon blir släpad fram till det här stängslet som finns runt gruvhålet men som är trasigt på ett ställe. Och det är genom den här öppningen som Tahir släpper in henne. När de är vid kanten på gruvhålet så säger Tahir att han har dödat sin fru på just den här platsen. Och han har slängt henne någonstans där ingen kommer att hitta henne. Tahir puttar ner Sasha i gruvhålet som alltså är 25 meter djupt. Och hon landar med ansiktet rakt ner i det lilla snötäcke som fanns på botten. Uppe vid kanten står Tahir och ropar. Varför har du begått självmord? Varför kastar du dig i brunnen? Han går också när han ser att hon lever och hämtar tegelstenar från den ruin som finns precis bredvid. Och han börjar kasta tegelstenarna mot henne nere i gropen. Han kastar 4 eller 5 är vad hon kommer ihåg. Tahir försvinner men kommer efter ett tag tillbaka med ett rep som han kastar ner. Sasha är ju då väldigt skadad i ena armen och kan inte använda den. Men försöker först ta tag i repet med den andra armen. Hon tänker dock även att det här mycket väl kan vara en fälla. Att han bara vill ha upp henne för att han ska kunna ha ihjäl henne. Så hon släpper repet. Tahir blir då jättearg. Han hämtar och kastar fler tegelstenar mot henne. Och sen så lämnar han platsen. Och han lämnar Sasha i gruvhålet. Sasha tror att det är runt 2-3 på eftermiddagen. Hon är ensam i gruvhålet som är alldeles mörkt. Och hon börjar försöka leta runt. Det finns en del bråte och skräp som är nedkastat där sedan tidigare. Och bland annat så hittar hon en gammal jacka som liksom är blöt i det här skrotet på botten. Och hon drar den över sig för att försöka hålla värmen. När Sasha pratar om det här så vet hon inte hur lång tid som passerar där nere. Men hon uppskattar det till 2 eller 3 dagar. Och det är sen hon hör pappan och hans barn som är på utflykt. Och börjar ropa till dem. Så, vad säger Tahir Amini själv då? Ja, han medger att han kände Sasha från förläggningen. Och att de kom varandra nära, nästan som syskon, säger han. Han uppger att han någon gång har frågat om hon är singel. Men han har inte velat ha Sasha som flickvän eller gifta sig med henne, säger han. Sasha hittar bara på det här för att han ska bli dömd. När han flyttar från Norberg så fortsätter de ha kontakt. Och när han hör att hon har skaffat en pojkvän så säger han att han inte blir svartsjuk. Han tycker inte att det här är något som angår honom. Han tillstår att han hälsar på henne där vid det första tillfället. Men säger att det är ren lögn att han har sagt till henne att de ska ha sex. Det har inte hänt, säger han. Han säger att det stämmer att han har åkt tåg till Krylbo, som ligger alltså i närheten av Avesta, i april, precis som åklagaren kommer att visa i rätten. Men det är inte för att åka och träffa Sasha. Det är inte för att åka och plocka upp en bil han lånat och sen hämta henne, utan det är för att träffa en helt annan kvinna som han hade kontakt med. Sen kommer en historia som är minst sagt makalös. Det är en historia om den här kvinnan då som plockar upp honom med bilen, ska ha gett honom vatten för att han var törstig och han dricker det vattnet. Han säger att han blir väldigt trött av det där vattnet. Han nästan dåsar av. De åker i bilen. Hon har sen samlag med honom 2 gånger trots att han egentligen inte vill. Hon ska ha torkat av sig med sina trosor och lagt dem i handskfacket efter ett av de här tillfällena. Den här kvinnan säger han ska även ha haft får hemma. Det är någonting som han säger att han känner på lukten i bilen. Kvinnan behöver tydligen rep till fåren och det är därför Tahir Amini handlat rep på Biltema som åklagaren lägger fram bevis för. Kvinnan gav honom pengar, de ställde sig på parkeringen och så säger hon till honom att gå in och köpa rep och det gjorde han. Och det är därför han syns på Biltemas övervakningskamera, köpandes rep 14.39 den aktuella dagen. Sen körde kvinnan honom till stationen i Krylbo igen, uppger han. Innan han hinner stiga ur bilen så tar hon hans telefon och raderar alla kontakter i den. Det här är bara några exempel. Det finns en hel del annan bevisning som Tahir har olika kreativa förklaringar till. Men till exempel också så förklarar han att det finns, man hittar nämligen selfiebilder på hans telefon på honom själv vid gruvhålet som han alltså säger att han inte har varit vid. Tahir själv menar att det där är ju bilder som han har tagit på ett helt annat ställe när han var och fiskade. Och som han skulle skicka till en kompis. När man hittar ett kvitto från en bensinmack som ligger i Avesta från den här dagen och precis vid en tid som stämmer överens med Sashas utsaga så har han ingen förklaring till det. Han har inte tankat någon bil. Han har inte åkt där. Han har inte varit i långgruvan. Han har inte varit i närheten. Han har absolut inte träffat Sasha. Det finns en jäkla massa bevisning i det här fallet som också, ska jag säga, leder till att det får den dom som det får. Men det ska Hanna få gå igenom nu.
Det här är Nyans. Jo, vi har ett mål här i tingsrätten där det finns väldigt, väldigt mycket bevisning. Så vi ska försöka rodda i det här. Som ni vet så är ju det här ett ganska, eller väldigt aktuellt fall. Så att vi har bara en tingsrättsdom. I tingsrätten så yrkar åklagaren på att Tahir ska dömas för försök till mord och grov våldtäkt. Och åklagaren yrkar också på att han ska utvisas på livstid. Som Kajan redan har förklarat så nekar Tahir till de här gärningarna. Och ja, vad ska man säga? Han kommer med väldigt flummiga förklaringar till vad han har gjort som framstår som väldigt osannolika. Det är liksom, ja, som ni hörde Kajan prata om får och grejer och någon märklig kvinna som han ska ha träffat som inte, liksom ingen vet vem hon är, det går inte att få tag på henne, hon verkar inte finnas. Och det här är inte helt ovanligt att man kommer med såna här förklaringar och just särskilt den här grejen med att ja, nej men det var den här personen och jag har inga kontaktuppgifter till den. Jag skulle säga att det kanske inte, eller det är inte i vanligt så här grova mål skulle jag väl ändå säga. Men i andra mål så kan det vara vanligt. Ja, den bevisningen som finns är dels Sashas vittnesmål. Men sen finns det också massa skriftlig bevisning. De håller också, åklagaren begär det, att man ska hålla så kallad syn också. Och det innebär att hela domstolen, alltså de som dömer, domaren och så nämndemännen, åker ut till den här platsen, ut i skogen och tittar på hur det faktiskt såg ut. Och liksom kikar ner i hålet för att få en uppfattning om situationen. Så att, och det blir också en del av bevisningen. Men man kan väl säga så här att målsägande, Sasha, har en väldigt detaljerad berättelse och tingsrätten säger att hon är konsekvent, mycket detaljer, hon har inga överdrifter och att hon i allra högsta grad är trovärdig. Det finns ett tillfälle då som försvaret liksom pekar ut där hon har sagt i förhör om hur hon skulle ha fallit på ett annorlunda sätt än vad hon sen säger i tingsrätten. Men hon förklarade att det kan vara något fel med tolkningen för att hon vet inte alls varför det står på det sättet i förhöret. Men tingsrätten säger att, ja, men att det faktum att hon säger annorlunda där, hon förklarade väldigt bra vad hon menar i tingsrätten och att det, liksom, det är rimligt. Det är ingenting som förtar hennes berättelse eller gör att hon inte är trovärdig. Det är liksom inte en sån stor grej. Sen har man ju också att så här, hennes skador och det faktum att hon hittades i ett hål talar ju för att så här, någonting har ju uppenbarligen hänt. Det som knyter Tahir till platsen är bland annat telefonmaster, att hans telefon har kopplat upp till master i närheten som under den tiden då det här ska ha hänt som gör att man kan liksom placera honom där. Man hittar också tegelstenar i botten av det här hålet. Ungefär så många tegelstenar som Sasha hävdar att han skulle ha kastat på henne. Man hittar också i hans telefon, en skärmdump av nyheten att en kvinna hittades i ett hål. Det här säger tingsrätten i och för sig inte är liksom ett särskilt starkt bevis i sig. Men man tar ändå upp det. Och angående våldtäkten så hittar man Tahirs DNA långt uppe i Sashas könsorgan och man hittar också DNA från Sasha i Tahirs kalsonger. Och det Tahir säger om det här, han säger att de har aldrig haft sex överhuvudtaget. Så att det här, han kan inte förklara det på något sätt. Och det gör ju att tingsrätten bara, hallå. Hon säger att hon har blivit våldtagen. Hon är slagen på ett sätt som är liksom förenligt med berättelsen. Och man hittar det här DNA:et. Och det är ju en väldigt stark bevisning för att det hon säger faktiskt stämmer. Särskilt eftersom att han inte kan komma med någon rimlig förklaring alls till hur det här skulle kunna gå till. Och sen har vi det här som Kajan också varit inne på, repet som inhandlades då han menar att det är någon mystisk kvinna som har köpt det till sina får. Så att det finns mycket bevisning. Så att, och i det här fallet, det som är just att Tahir är att han inte kan ge någon rimlig förklaring till något av det här. Det blir ju då att tingsrätten går på målsägandes berättelse tillsammans då med den här stödbevisningen. Och det, när man läser domen så är det ju helt uppenbart att han kommer fällas för det här. Och jag tycker att det är en helt rimlig bedömning med tanke på hur mycket bevisning som finns. Och det som blir lite av en diskussion i domen är huruvida man ska bedöma våldtäkten som grov våldtäkt eller inte grov våldtäkt. Våldtäkt av normalgraden eller grov våldtäkt. Och det som tingsrätten lägger ganska mycket krut vid i bedömningen av det här är dels att Tahir använder ganska mycket våld. Men de lägger också stor vikt vid att själva våldtäkten har skett på en enslig och farlig plats. Och att Sasha har inte haft någon möjlighet att på något sätt söka hjälp. Utan att han har kört ut henne där i den här platsen där det är mitt ute ingenstans. Det finns ingen där. Och det i sig gör att det ses som allvarligare och grövre. Och det är ganska ovanligt att tingsrätten lägger så mycket fokus vid platsen som någonting har skett. Nej, men det som är mest intressant med den här domen, det är ju inte huruvida han har liksom begått själva gärningen eller inte. För det kan man ganska snabbt konstatera att han har gjort. Utan det som är mest intressant är hur man ska bedöma påföljden i det här fallet. Och det man kan säga generellt är väl så här att det här är ju ett försöksbrott. Och generellt så bedöms påföljden som, man får en lägre påföljd för försöksbrott än fullbordat brott. Det är liksom utgångspunkten. Men ju närmre försöket ligger att det skulle faktiskt bli fullbordat, ju närmre liksom man kommer till den gränsen att det blir fullbordat, ju närmre kommer ju också straffet till att liksom bli närmre själva ett fullbordat straff. Straffet för det fullbordat brott. Så de liksom går närmare och närmare med varandra. Och i det här fallet så är det ju en situation då det ligger väldigt nära ett fullbordat brott. Så här säger tingsrätten. Förevarande försök till mord har ett straffvärde som ligger mycket nära den fullbordade mordgärningen som skulle ha förelegat om Sasha avlidit till följd av Tahers handlande. Härvid förtjänar ytterligare att anmärkas att de omständigheter som föranlett att Sasha inte avled var rena, helt osannolika tillfälligheter och utom Tahers kontroll. Gärningen har präglats av noggrann föregående planering och särskild föreslagenhet. Detta framgår främst av att Tahir Amini måste ha känt till långgruvan och vägen dit samt vilselett Sasha genom att ge sken av att de skulle åka till Örebro av olika skäl och att Tahirs dotter och en kamrat till dottern skulle medfölja. Mordförsöket också syfta till att dölja den föregående grova våldtäkten. Och det man menar är att det här ligger, det är liksom, hon skulle ha dött om det inte vore för ren tillfällighet att den här pappan med sina barn vet och gick där. På en plats där det, liksom, det är aldrig någon där. Hon var ju också väldigt liksom, illa däran när hon hittades. Hon hade suttit i 30 timmar väldigt skadad i det här hålet. Och tingsrätten konstaterar också att hon måste ha känt en väldigt stark dödsångest. Jag lyssnade på, jag tror det var Aftonbladets podd där de går igenom det här fallet och då intervjuar de jag tror att det var brandkåren som kom dit och den här personen som ledde den operationen och han berättade ju liksom hur hon hade ju brutit flera ben men det var ju så illa att liksom benet stack ju ut ur armen på henne så att det hade liksom gått genom huden så att hon. Jag har själv brutit armen och vet hur sjukt ont det gör. Och då hade jag liksom bara lite blåmärke typ i jämförelse med det här. Så att hon måste ju ha haft väldigt, väldigt mycket smärta också när hon har suttit där. Hur som helst, Tahir döms till livstidsfängelse för försök till mord. Och det är väldigt ovanligt med livstidsfängelse för försöksbrott. Väldigt, väldigt ovanligt. Det här kommer Paula prata mer om. Han ska också utvisas. Så att efter att, så småningom blir ju ett livstidsstraff tidsbegränsat. Och då kan man ju bli villkorligt frigiven. Men då ska han också utvisas när det sker. Ja, den här domen har överklagats till hovrätten. Så att vi får se vad det landar i. Jag har en känsla som jag inte kan liksom, jag har inga argument för det, men jag har en känsla av att hovrätten kommer tidsbestämma straffet. Men det har jag inte, kan jag inte riktigt argumentera för det är bara en liten känsla. Har ni några funderingar? Jag ser att Kaja räcker på handen.
Ja, jag skulle bara göra ett litet tillägg om den här platsen, för jag säger att den är ett hyfsat populärt utflyktsställe så. Men det är ju precis som du säger Hanna, så är det ju en väldigt, väldigt öde plats. Så att det är populärt, det är ju snarare som att det är så här en väldigt omtalad plats. Det är en plats som ni vet, ett klassiskt sånt ställe som man skulle kunna tänka sig en skräckfilm. Nej, men som det går väldigt många. Man säger att det spökar där, det finns väldigt många sådana liksom historier.
Men sen, ja men precis, men sen tror jag också att de tar upp att det är att den tiden på året också är det, jag tror att de tar upp, jag vet inte om det är domen men ja, någonstans i alla fall så tar de upp att just att den tiden på året så är det särskilt inga där.
Nej, för precis, för vi har ju den här torpstugan som står kvar också, där det finns aktivitet runt liksom då med scouterna och sånt där, fanns i alla fall tidigare. Men så att det är en väldigt omtalad plats, men som är väldigt, väldigt öde. Och just det här att man trycker på i domen hur den här platsen har liksom påverkat i sig, hur man ska bedöma egentligen fallet, att det ens har en påverkan alls, är ju, man kan nästan gå in och liksom bildgoogla på den här.
Jag gjorde precis det.
Ja, jag har kollat en del, och det är ju liksom verkligen, alltså tänk er typ Blair Witch fast i en svensk skog och som är tegelruiner liksom. Det är en väldigt märklig plats som jag förstår gör avtryck när man är där och tittar, och vet då också att det har hänt något fruktansvärt.
Mm. Man kan väl också så bara så här tillägga, det här kanske borde tagit upp i början, men att hon överlevde, så det tar de inte upp i domen, men i den här podden så pratar de om att det, man tror att hon ändå klarade så pass bra att få det i botten av det här hålet, så var det en hel del snö. Och sen så var det som att hon, jag förstod det som att hon landade på en liten grej som stack ut först innan hon föll ner också.
Ja, men precis, den var ju, gruvhålet är ju liksom smalna ju åt in mot mitten, där det då liksom är, säger man, jord liksom, mark som man träffar.
För det var ju ändå, det var ett fall på 24 meter, ja. Så det är oerhört högt fall.
Känner vi oss redo för Paula?
Yes, Paula, kom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Nyans.
Yes. Vi börjar direkt vid själva det här då med domen. Och vi har ju fått förfrågningar också om att ta upp det här fallet just utifrån perspektivet. Hur vanligt är det att få livstid för ett mordförsök? Och svaret på det är att det är super, super ovanligt. I modern svensk rättshistoria så kan man liksom räkna antalet fall där det har hänt på ena handens fingrar och har fingrar över. Så med den här domen så finns det 3 fall där någon döms till livstidsfängelse för enbart mordförsök. Och i det ena fallet som är det äldsta utav dem, så hade vi en man ifrån Uzbekistan som fick livstidsfängelse följt av utvisning efter att han hade tagit sig till Sverige för att 2012 försöka mörda en imam som hade varit regimkritisk. Och Jag kan ändå tillägga sådär med Annas där kring livstid, att det är ju inte säkert att det blir tidsbegränsat. Men sannolikheten är ganska stor att det blir ett tidsbegränsat fall så, straff så småningom. Och ja, som Anna sa, om det nu blir så att han får komma ut efter ett tag så blir han ju då utvisad. Även det brukar vara på livstid. Och i det här Uzbekistan-fallet så drog man, menar man på att det var ett synnerligen svårt brott för att personen inte hade någon som helst anknytning till Sverige egentligen, utan han hade enbart kommit till Sverige för att leta upp den här imamen, döda honom och sen lämna landet jättesnabbt igen. Så det tyckte man liksom tydde på någon extra hänsynslöshet i det hela. Så. Och man sa också att det var bara ren slump eller tur eller ja, att imamen inte dog. Annars hade han ju hade det ju varit ett fullbordat mord liksom. Så precis som här med gruvhålet liksom, det var ju inte att personen som försökte mörda gjorde någonting för att försöka ändra sig i sista sekunden eller sånt där, utan det var bara slumpen som gjorde att någon överlevde. Och det andra fallet, det är från förra året, så det är också väldigt nyligt. Så det kan ju vara att det helt enkelt börjar bli, alltså man har ju höjt praxis för hur hårt man ska döma kring såna här typer av brott. Så det kan ju också spela in lite grann i att man nu då en gång på två år, eller två gånger på två år, dömer någon till livstidsfängelse för mordförsök när man typ aldrig har gjort det tidigare. Och det andra fallet då, det är från Vetlanda, ett fall i Vetlanda 2021, där en person, en kille, knivhögg 7 personer. Han gick berserk i centrala Vetlanda. Och han döms också då till livstidsfängelse. Men det som skiljer där är att han blir ju dömd då till livstidsfängelse för de här 7 mordförsöken. För att det var så pass många. Att han liksom har försökt att döda fler än en person på samma gång. Och även där att det var bara tur att alla överlevde. Nu har jag räknat fel. Det är ett fall till. Och det var ju också en man i Eksjö som dömdes till livstidsfängelse för mordförsök. Och då var det 3 mordförsök som han dömdes för. Där han försökte då mörda sin exfru och sina 2 barn. Och detta var i 2019, så också ganska nyligen som det hände. Och den här personen dömdes då också till utvisning. Så utav 4 domar med livstid för mordförsök, så är det alltså 3 som också då lägger in utvisning om domen skulle omvandlas till tidsbestämt. Jag tänker hävda att det betyder någonting. Att det inte riktigt bara är slumpen som gör att det har blivit så, kan man väl säga. Vi har också ett ganska nyligt fall där någon faktiskt har fått livstid, inte för att själv ha varit inblandad då, men ett fall som vi sagt vi ska försöka kanske kika lite på, som också är från i år, med en person som då blir dömd till livstidsfängelse för anstiftan till mord. Och detta är personen som han ville se dödad, blev inte dödad, utan för de som hade tagit på sig att mörda råkade välja fel person. Så att det var en 30-årig man i Göteborg som blev skjuten till döds av 2 maskerade män. Och sen visade det sig att de här maskerade männen var egentligen ute efter en helt annan person. Och här ser man att det finns inget prejudikat för de här grejerna. Så att vad det här blir får vi väl se. Men det är ändå Högsta domstolen som har slagit fast det här. Så det kan ju också tyda på att vi kommer kunna se fler domar antagligen framöver, där livstid döms ut även för personer som inte har mördat någon men varit inblandade i att någon hade kunnat bli mördad.
Jag bara sticker in med en fråga om en eventuell sak. Var han som blev dödad, var det han som var 30? Var inte han som blev dödad äldre? Han hade väl ganska stora barn? Var det inte han som
skulle... Han som skulle bli mördad var i 50-årsåldern. Men han som blev mördad var 34.
För att det var intervjun. Då hade han barn som var liksom nästan vuxna. Det kan vara jag som minns fel.
Ja, det är det jag hittar i alla fall om det, att det var.
Det är också med någon av de här via play. om jag inte tänker på ett annat fall där man tog fel. Så kan det ju vara.
Två maskerade män sköt ihjäl en 30-åring i Malmö, förlåt inte Göteborg, Malmö 2018. Men egentligen var det dödande skotten avsedda för en nu 54-årig man.
Ja.
Det uppmärksammande mordet var en beställning, men trots misstaget bedömer nu högsta domstolen att uppdragsgivaren förtjänar livstid i fängelset.
Ja.
Det är alltså fel stad däremot, men nej, han var 30-åring och den som skulle ha blivit mördad var 50 plus. Så.
Kan inte du utveckla det här som du bara nämnde det så här, det här tror jag inte är någon slump. Kan du inte utveckla lite mer hur du tänker?
Nu ska jag komma tillbaka till det. Nej, men det man vet, det finns en ganska lång rad undersökningar och även intern forskning inifrån kriminalvården på olika sätt. Att man vet att det finns rasistisk bias, för att ja, men det är lite så vi blir inlärda, men det är också till viss del så vi människor funkar. Att vi har svårare att känna empati med och se oss själva i personer som vi inte ser som våran ingrupp. Medan vi har lättare att känna empati med och förstå personer som vi ser som likande oss. Hanna?
Nej, jag skulle bara säga att det här är också någonting som på liksom juristprogrammet i rättsväsendet så är inte det här att man får inte någon utbildning i hur man inte ska påverkas av sånt här i sitt dömande. I alla fall inte på juristprogrammet. Och inte vad jag vet någon annanstans heller. Man förväntas att döma, liksom, inte vara påverkad av något sånt här. Men inte, i praktiken så är det så här, man påverkas ju. Man har ju den här biasen. Eller, vad heter det så på svenska? Bias.
Ja.
Ja.
Det heter bias.
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 Jag vet att jag har skrivit en hel del debattartiklar om det här genom åren. Om att det är så här, ja, vi ska döma liksom likvärdigt. Jag vet att när jag nämnde man också, det var ingen så att knyst om det här. Men det var bara det.
Mm. Nej, men det är man väldigt dålig på att prata om det och lära ut om det. Trots att man liksom vet att det ser ut så här. Det är ingen hemlighet i rättsväsendet att det ser ut så här. Och jag vet när jag läste, måste tänka, men det är nog andra boken, En riktig våldtäktsman, utav Katarina Wennstam. Så när hon intervjuar en åklagare så säger han ju det, typ att ja, men det bästa målet att få, det är om det är en vit svensk kvinna, ung tjej, som har blivit våldtagen av en invandrarkille med dålig svenska. För då har man nästan en garanterad fällande dom. Och att åklagare faktiskt liksom, men själva är så medvetna om det här, att det spelar in i liksom vilka fall de väljer att driva till domstol, för att de kan se liksom så att, men, säg att det är en ung fattig tjej som pekar ut en vit man med ganska hög status till exempel, då är det så att men det spelar nästan ingen roll vilken bevisning det finns, så kommer det inte bli en fällande dom då. Nu är ju den boken nästan 20 år gammal, så det har ju förhoppningsvis förändrats lite grann i alla fall. Men då sa man verkligen det, liksom, att nej, men det, vissa fall är ingen idé att driva trots att det finns bevisning, för att man vet att liksom, det kommer vara jättesvårt att få rätten att kunna se den skyldige som just skyldig. Medan då är det någon som liksom bedöms ganska långt ifrån den svenska normen, alltså framförallt en invandrarman som bryter väldigt kraftigt, i synnerhet behöver han tolk i rättegången till exempel, så skrev man liksom att det är oproportionerligt stor andel då som blir fällande domar. Och när man jämför likvärdiga fall så ser man ju också att invandrarmän döms hårdare än svenska män, som i sin tur döms hårdare än kvinnor. Var du på väg att säga någonting, Kaja?
Nej, jag bara satt och lyssnade. Jag tycker det här är så himla intressant och du förklarar det också så himla bra. Det var därför jag bara, Paula, berätta mer. Nej, men det är självklart också precis det som du lägger fram nu, Jag kommer ihåg att jag läste det där också. Eftersom att åklagaren bara, som vi brukar tjata om, och Hanna som du lyfter så ofta, att åklagaren får bara driva vidare ett mål om hen tror att man kan få det till en fällande dom. Så att då sätter man det i det perspektivet, förstår man ju hur mycket det här påverkar.
Mm. Alltså grejen är ju att den här typen av bias föder ju sig själv också. Det blir ju en typ av självuppfyllande profetia eller negativ spiral eller vilket typ av ord man nu vill använda för det. För att om man nu tittar till exempel, det var inte så många år sedan man gjorde en undersökning, och så kollar man i, jag tror att det var Stockholmsregionen, hur många personer som man spontan visiterade i olika områden, hur många av dem som man faktiskt hittade någonting på, hur mycket av det som sen ledde till någon form av rättslig påföljd. Men också hur många personer man sen tog in på olika typer av förhör kopplat till olika typer av misstankar om brott. Och där kan man ju se liksom att personer med invandrarbakgrund i första eller andra generation, de var ju jätteoproportionerligt fördelade i att man visiterade dem mycket, mycket oftare, och man tog in dem på förhör mycket, mycket oftare. Men när det kom till rättsliga påföljder eller vad man faktiskt hittar olagliga substanser på dem, så hittade man ju det i ungefär samma utsträckning i absoluta tal på invandrarungdomarna till exempel, som man hade visiterat för droger, som på de vita ungdomarna som man visiterade för droger. Men ändå så blir det någonstans så där att eftersom man visiterar så himla många fler, så hittar man mer. Och så säger man, men titta, det är bevis för att invandrarungdomarna har knark på sig. Och därför måste vi visitera dem, och därför måste vi göra de här grejerna. Och lite samma är ju när, var det DN, skitsamma vilka det var nu, som gjorde den här undersökningen där man tittade då på fällande domar och ursprunget på de som blev fällda för våldtäkter. Och så kommer man att säga liksom att ja, men sån här stor andel, var 80% eller någonting, har rötter utanför Nordeuropa. Och så som jag liksom antyds det då, både direkt och indirekt, att det handlar om att de kommer ifrån kulturer som inte är som våran, och därmed importerar problemet av våldtäkter, för att det är nästan bara de som begår våldtäkter. Men då tar man ju inte in den här grejen som har varit känt jättelänge, att åklagare faktiskt är mer benägna att åtala invandrarmän för att de vet att det är större möjlighet att få en fällande dom. Man har också sett i massor av studier att blir du våldtagen av din partner eller bästa kompis, alltså någon som står dig nära eller som påminner om dig själv, så är man mindre benägen att anmäla. Men blir du våldtagen av en främling eller ytligt bekant eller så, som är olik dig själv, så har man större benägenhet att anmäla. Vilket betyder att svenska kvinnor som våldtas av invandrarmän har större benägenhet att anmäla än vad man har att anmäla om våldtäktsmannen då är majoritetssvensk. Vilket gör som att de svenska männen som våldtar, de anmäls i lägre utsträckning, och de går fria i högre utsträckning när de faktiskt blir anmälda. Så att då titta på vilka som har fått en fällande dom emot sig, och så säga att det skulle säga någonting om vilka det är som våldtar, blir väldigt, väldigt skevt. För det är väldigt många led där som sorterar bort de svenska männen.
Ja, gud, det här är så jävla intressant. Behöver vi, jag tror att våra poddlyssnare känner oss och det vi, våra inställningar kring det här tillräckligt bra, men behöver vi säga någonting om att man kan föra den här diskussionen samtidigt som man i fallet med gruvhålet som vi pratar om är på det helt klara med att det här är en skyldig gärningsman som döms till ett hårt straff och ska ha ett hårt straff. Och med hårt straff så menar jag inom det som är rimligt att sätta.
Mm. Jag tror att det är lika bra att ändå understryka det. Liksom att vi, jag tycker ju på intet sätt att det här kräket ska gå fritt. Utan det enda poängen är väl lite grann att hade han inte nu varit från Afghanistan, utan hade varit en Kalle Svensson till exempel, så hade han ju mest troligt inte fått livstid på det här dådet. Och det kommer vi ju komma in lite grann i för det som är Patrons, att nästa Patreon-exklusiva avsnitt kommer ju handla om bebisen i kraftdammen som hade en mycket svensk pappa,
ja.
Som ju också då dömdes för mordförsök, men där det blev
ett annat straff.
Ja, det är ett annat straff.
Ja.
Det finns många likheter, så vi kommer ju antagligen koppla tillbaka lite till det här fallet, ja. I det avsnittet sen.
Men jag tänker att det här är det klassiska, att ha flera tankar i huvudet samtidigt.
Ja. Man kan påtala att det finns uppenbara och väldigt tydliga rasistiska strukturer i allt från anmälningar till grad av straff, och samtidigt kunna förhålla sig till ett fall och säga att de strukturerna finns där, men det betyder inte på något sätt att förövaren är oskyldig eller ska komma undan eller något sånt alls.
Exakt. Jag tycker att en sista avslutande så intressant grej ändå i hela det här, som jag ser det är ju när jag har då surfat runt och läst lite i de här efterföljande debatterna om det här fallet. Så men det, jag har ju sett att det finns vissa försök att försöka förklara hans väldigt empatistörda beteende. Han ska ju till exempel ha tittat ner i gruvhålet på Sasha och sagt typ, ja, men liksom stått och skrattat åt henne och sagt saker i stil med att, ja, men varför försökte du ta livet av dig nu, eller varför skadade du dig själv sådär, och stått liksom och hånat henne innan han har gått sin väg. Och i vissa fall så blir det så att man försöker ju bara liksom förklara det rakt av med att det är någon form av giftig maskulinitet. Och i vissa fall, alltså vissa feministiska kretsar, så var det att, ja, men det är liksom sådär, män är svin, och får de chansen att vara riktigt jävla sviniga så är de det. Medan i mer liksom rasistiska miljöer så förklarar man ju allting bara rakt av att, ja, han är från Afghanistan, vad kan man förvänta sig? Och jag vill ju, alltså jag håller ju inte med något av det här sådär, så det finns absolut män som är svin. Men jag skulle ju inte säga att män generellt är empatistörda på det här sättet. Utan det är ju någonting liksom tydligt avvikande. Det här är inte ett normalt beteende för någon i någon kultur. Så jag köper ju definitivt inte heller liksom rasistlingon här. Att ja, han kommer från Afghanistan, då gör man så här. För det är inte riktigt så heller. Sen kan kulturella aspekter trycka undan empati mer eller mindre. Och göra liksom att folk beter sig mer empatilöst. Men på den här nivån så är det ju fortfarande någonting mer som är fel, skulle jag säga. Jag vet inte vad ni tycker.
Vi diskuterade ju det ganska, tycker jag, intressant. Det var ganska länge sedan, men när vi hade snackis om de romska sönerna som kör på sin mamma. När vi pratar om
just det, ja.
Hederskultur i olika kulturer, kan man väl sammanfatta det som. Nej, men jag håller helt med dig om att den här empatistördheten är återkommande. Och sen så tittar man på det så här rättsmedicinskt, eller vad man ska säga, så finns det ju en hel del av det som kan liksom förklaras med olika diagnoser och så där, men det är ju långt ifrån alla, eller ens de flesta, där det är. Nu såg jag, varje avsnitt så tjatar jag om att jag har sett någon dokumentär på Viaplay, och det är nu igen. Och de här tre i huvudet.
Vi behöver se till att bli sponsrade av Viaplay, det är uppenbart.
I huvudet på mördare, i huvudet på en gärningsman och svenska fall, det är de tre. Som är väldigt bra. Vill man se många vita svennar, män som begår vidriga mord, så finns de där. Herregud. Nej, men det jag tittar på idag var en man som är, alltså, så här, tobukbedragare. Alltså har lurat av äldre människor, deras föräldrar, deras så här, personer på dödsbädden. Det är miljontals kronor. Och som liksom kan sitta i rätten och bara, jag har inga skuldkänslor. Jag känner ingenting. För mig är det som att käka en ostmacka. Det är ingenting. Och den här personen är ju säkerligen inom psykopatsfären. Men det finns ju ett jävla spektra där också. Där det finns en hel del empatistördhet, frånvaro av empati jämt eller i vissa situationer som absolut inte går under någon diagnos. Men då är det så här frågan, är det vi människor som kollektiv som har det som problem för att samhället har utvecklats åt något håll eller vi har tränat bort det där, eller är det någonting annat? Det blir superfilosofiskt.
Vill du lägga till någonting annat, Hanna? För annars har vi en perfekt övergång här till veckans snackis.
Kör, kör.
Nyans. Nej, men på den tonen av empatistördhet och är det socialt, är det gener, vad det handlar om, så tänkte jag att vi ska gå över till, ja, jag kan inte ens uttala hennes namn för att jag är så förbannad på det, så jag tänker inte försöka lära mig det. Så elak är jag just nu. Nej, men,
Margot.
En viss, ja precis, Margot Dietz.
Här sitter jag och bara, vem fan kan det vara hon pratar om? Alltså helt ärligt.
Nej, men med Margot då, att för de som då inte vet vem Margot är eller vad som har hänt och sådär, så i förra veckan la hon upp ett YouTube-klipp som någon, jag misstänker att inte hon själv utan att hon har personal till det. Så någon medarbetare, har medarbetare som man säger. Ja. Någon medarbetare har redigerat. Så det är en medarbetare som filmar delar av det. Och en annan medarbetare som senare har klippt det. Till en videosnutt med ljudeffekter och grejer. Som är då att hon ska ha hittat en avdäckad, uppenbart väldigt full människa, man. Liggandes utanför sin dörr. Och hon skickar ut sin 5-åriga son att gå och peta på honom. Där har man lagt till skojiga ljudeffekter när sonen går och petar på den här mannen. Och hon ringer sen polisen eller 112 och säger att hon vet inte riktigt hur det är med honom för att hon vågar inte gå ut till honom.
Innan dess ringer hon en PT.
Och ringer, just det, precis, innan dess ringer hon dessutom sin PT och säger att det ligger en full man utanför min dörr. Vad ska jag göra? Han är blodig och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här. Och PT:n säger, men ring 112 så får ju de komma och lösa situationen. Och det har också bekräftats ifrån polisen att de var till lägenheten och där hittade de en mycket berusad man som var blodig men verkade inte uppenbart skadad. Utan det var antagligen någon skråma någonstans. Blodet verkade gammalt. Han verkade inte vara i någon uppenbar nöd men han fick hjälp att ta sig hem helt enkelt. Ja. Och det här har ju gett jättemycket kritik av rimliga skäl. Vi har skrivit om den på Instagram att det här skulle kunna utgöra ett brott med olagligt integritetsintrång. Eftersom hon filmar en person som är i en mycket utsatt situation och sprider till många människor. Och sådär. Men jag tänkte lite mer diskussion egentligen då om de som försvarar det här. Apropå nu då, empati. Löst samhälle som social konstruktion eller vår genetik. För det finns ju en hel del som har försvarat henne på lite olika sätt eller ja, mer eller mindre direkt. Föga förvånande kanske så har Pau till exempel gått ut och försvarat Margot.
Alltså Pau.
Lite mer förvånande för många kanske är att Lady Damer har gått ut och försvarat henne. Och säga att det här är ett drev och folk ska sluta.
Det hade jag missat.
Jag har också missat det.
Ja, då fick ni höra det först här nu då. Nej, så Lady Damer tar, ja, försvarar henne och tycker att det här var ju bara ett misstag och folk gör misstag, ingen människa är perfekt, och att alla som rasar emot Margot nu sitter bara på höga hästar och tror att de är så jävla bra. Det är väl ungefär sensmoralen av det som Lady Damer har sagt.
Fast nu börjar jag bli irriterad.
Ja. Och sen har vi Alex Schulman som har skrivit en krönika om att Margot är minsann inte djävulen. Hon är barn av sin tid.
Alltså den där krönikan gjorde mig så sjukt lack. Nu är det en sån här situation där jag känner att jag böjer mig fram mot mikrofonen och höjer rösten.
Ja.
Gör alla lyssnarna döva. Nej, men jag blev så otroligt irriterad av den där.
Vill du berätta varför?
Jag tänkte att Paula skulle liksom ta vid där och fylla på. Om det.
Jag tänkte att du kunde få utveckla själv. För.
Nej, men jag, dels håller jag inte... Alltså, den bygger på, han börjar med att berätta om typ sitt barn som filmar... Nu läste jag en lite slarvigt för jag var upprörd. Men han börjar berätta om, han om sin dotter som filmat något på en skolgård. Liksom,
och det är ett slagsmål mellan två elever.
Ja.
Och hon har filmat och ju, han kan se i filmklippet hur det står en ring av barn runt de två som slåss. Som att det gällde livet. Alltså, verkligen. Han beskriver det som väldigt brutalt. Och folk står runt, en ring runt om och filmar.
Men det är också så här, det har ju alltså, enligt mig så har ju inte det med den här situationen att göra. Det är ju inte som att hans dotter la upp det där, att hans dotter är en influencer och med jättemycket makt, pengar och resurser och la upp det som content. Alltså det,
nej.
Jag tycker det är en otroligt märklig jämförelse vad barn gör på en skolgård. Ja. Men sen, och sen hela den här grejen, ja, vi har en situation i samhället där folk tenderar att så här, filma grejer, ta kort på saker som sker. Och att det här med att man liksom inte ingriper utan står vid sidan om och tittar på, det är ju ingenting nytt. Det är ju ett fenomen som har funnits jättelänge. Men jag tycker inte det har med den här situationen att göra. Utan det här är ju en person som liksom filmade och gjorde allt det här för att tjäna pengar på det.
Mm.
Och jag, dels så känner jag lite som, jag har ju börjat, man kan ju kalla oss tre också för influencers. Och jag känner lite så här, jag bara kommer inte att dra alla över en kam här. Mm. Jag, liksom, hon är inte något, vilken tid, barn av sin tid, vad pratar du om?
Mm. Alltså det jag blir så förbannad på och frustrerad över, som jag tycker är så platt. Alltså analytiskt platt, är den här dragningen till att man, det är ett drev. Och så fort man då säger att någonting är ett drev, så betyder det att kritiken är överdriven. Att det inte var hela världen. Att man förstorar saker som inte borde förstoras. Det är inte vad det innebär. Drev har funnits, alltså så länge vi har haft media så har drev funnits. Drev betyder ju att väldigt många springer på samma boll. Alltså att alltså tänker Lewinsky-affären liksom. Gör du någonting, är du en person med mycket inflytande, en stor publik, mycket makt, och gör någonting som är allt ifrån direkt klandervärt till olagligt och så liksom allt där runt omkring, så kommer människor reagera. Och ju större du är, alltså ju mer känd du är, desto fler kommer att reagera. Det här är liksom inte någonting som är en dålig sak. Det är en naturlig följd av den position du har. Det är liksom en ekvation. Den position du har och sen så... gånger det, den genomslagskraften, makt du har, kommer ge liksom en viss respons. Jag blir svintrött på att det här är bara drevande, sluta med det, alla kan göra fel. Ja, naturligtvis kan alla göra fel, men det är ingen som har sagt något annat. Men gör man ett tillräckligt stort fel inför en tillräckligt stor publik där det kan göra tillräckligt stor skada, så kommer väldigt många människor att påpeka det, och det är helt i sin ordning. Jag blir så... Jag blir så trött på, alltså, att så här...
Väl sagt, Gajan.
Jag blir jätteirriterad. Och också, det svarade jag på någon kommentar bara idag. Och bara när jag lyfter det här, just det juridiska perspektivet med att det här, för det tror inte jag så många vet, att det här kan faktiskt vara ett lagbrott, alltså du kan göra någonting olagligt. Jag tror inte att så många har koll på den här lagen som vi pratade om i förra avsnittet. Med olaga integritetsintrång. Och så lyfter jag det och så kommer det personer som är så här, ah, fast jag tycker ändå inte att det här hatet är okej. Och att man sätter då ett likhetstecken mellan kritiken och galningar som skriver hot, liksom mordhot.
Men så där tycker jag det alltid. Så folk har ofta, eller inte ofta, men det här har ju varit en återkommande grej, just det här, vad är skillnaden på hat och kritik? Det verkar vara väldigt svårt. Det är väldigt svårt för folk att hålla i sociala medier åtminstone. Jag har ju fått, typ varje gång jag kritiserar någon politiker så får jag ju DM om varför, vad är ditt problem, varför hatar du, du är sån näthatande troll. Och jag bara, fast jag, va? Jag har ju sagt att så här, den här personen, här har ju bevis för att den här personen talar inte sanning, exempelvis. Då är det, nej men det...
Nej, men och att man liksom ska behöva att sitta och lyfta så här en del av aspekten kring kritiken, kring någonting som berör väldigt många. För att vi lever i en kultur där content är en stor faktor av hur människor ser på sin omvärld. Om någonting är potentiellt content eller inte. Och det är klart att det påverkar människor, speciellt influencers som har flera hundratusen följare att liksom mätta varje dag. Men att man ska liksom kunna lyfta en aspekt av kritiken och varför den är viktig att beröra och viktig att utveckla. Och att människor då kan ta det som att du tycker att det är rimligt att man får mordhot på telefon. Nej, men det är det väl verkligen ingen som har sagt.
Gud, vad trött man blir.
Snälla någon. Och det är på samma sätt tycker jag att det här med det här är bara ett drev, alla kan göra fel, har du aldrig gjort fel? Jo, men naturligtvis. Men, och den dagen jag sitter på den positionen som Margot sitter på med det inflytandet och den makten och gör ett sånt monumentalt oetiskt övertramp som hon gör, då ska jag också ha den skiten rakt av. Jag förstår inte att man tycker att det här, gud vad jag blir arg.
Nej, men det är väl samma som det här nu då, att folk också tyckte då att det är cancel culture att Stronger först då gick ut och sa att de avbryter samarbetet med Margot. Nu ligger en del av hennes grejer kvar tror jag från samarbetet på deras hemsida bland annat, vilket jag har fått tycka typ att de har inte alls sagt upp det ännu. Men det är inte så att antagligen är de där kläderna redan producerade, så säljer de dem inte så kommer det ju betyda att de typ eldar upp dem, och det är inte heller så jävla bra.
Nej.
Så att det är väl klart att de kanske vill sälja ut de kläder de har i samarbetet innan det tas bort helt. Ja, anyhow, det var en parentes. Men liksom, det skulle vara cancel culture då. Och sen att då andra företag har dragits ur allt eftersom. Men jag känner så att Margot i den här klippet så går hon ju omkring med kläder där, som är från Stronger. Och mycket av deras kläder, alltså så här, träningsbyxor till sin träningstext, har ju en liksom väldigt bred resår vid midjan som det står Stronger på.
Ja.
Och den syns ju i de här klippen. Så deras varumärke syns i det här klippet. Och att de tycker att det kanske är aningen pinsam situation att råka hamna i. För att man har råkat sätta sig i ett samarbete med en stor influencer som tydligen saknar allt jävla omdöme. Alltså det är inte konstigt att de dras ur det. Att de inte vill synas i den typen av sammanhang. Sen finns det liksom ingen djupare jävla ställningstagande såklart från de här företagen. Utan det handlar ju bara om att skydda intäkter, givetvis.
Men alltså jag tänker på det här med konsumentkraft som vi så ofta pratar om. Är en väldigt, i ett kapitalistiskt samhälle inte minst, en enorm viktig ett påverkans medel, liksom att vi ska utnyttja vår konsumentkraft för att få till förändringar åt det håll som vi vill ha. Och jag upplever att när det kommer till kanske framförallt influencers och den sfären, kanske artister och så också, så hoppar man gärna lite godtyckligt mellan när man anser att den här personen är en privatperson och när man anser att den är en maktfaktor. Grejen är att de här sakerna som Margot har hon gjort i sin yrkesroll. I och med att hon gör det här till content och lägger upp det dessutom har på sig material från ett företag som hon har fått ganska mycket pengar för att jobba med liksom, och lyfta dem. Det här är utifrån hennes profession, utifrån hennes yrkesroll, där hon har en otrolig maktposition. Det här vet vi ju också. Det finns ju listor på hur stora påverkansfaktorer som faktiskt influencer och så här, sociala medieprofiler har. Det är helt enormt. När hon gör en sån sjuk grej i sin yrkesroll och får kritik utifrån sin yrkesroll, därmed då också med konsekvenser där människor faktiskt använder sin konsumentkraft och sin konsumentpåverkan genom att säga att det här är inte, jag har, det låter ju sjukt, men jag har konsumerat dig, du har tjänat pengar på det, du gör saker i den rollen som jag absolut inte uppskattar, som jag tar jättestarkt avstånd från. Naturligtvis ska man använda sin konsumentröst gentemot det.
Ja, så det är väl egentligen inte konstigare än att hon betedde sig jätteilla på jobbet och att det får konsekvenser på en arbetsplats.
Nej.
Mm.
Och det är därför jag också är irriterad på de här. Hade hon varit en man så hade det inte blivit lika illa, eller det här är ofeministiskt. Det är att göra saken en sån jävla otjänst, och det är också ohyggligt platt, platt analys av situationen. Det här är en väldigt framgångsrik kvinna i en ganska särigen maktposition som utifrån sin yrkesroll gör en sak som är fucked up, och det får konsekvenser.
Mm. Precis. Alltså jag tänkte lite snabbt också, så vi måste nästan göra ett avsnitt någon gång om Kitty Genovese och bystander effekt och det faktum att det är en myt.
Oh ja.
Jag bara, ja.
Apropå det jag du bara, precis sa Hanna, ja. Så outar jag dig som någon.
Jag har ju kört stenhårt på det där i många år.
Nej, okay, jag ska säga, det är sort of en myt. Det finns lite sanning i det. Det finns också väldigt mycket myt i det. Och vi är inte alls så oempatiska som art som hela teorin om bystander-effekt har fått oss att framställas. Så kan man väl kortfattat säga, och så får vi göra något mer ordentligt.
Jag vet att jag tänker på så här, i det får man också ta in diskussionen om det här med civilkuragelag.
Oh, ja, Gud, jag öppnar. Vi har mycket att prata om det där.
Ja, vi
för guds skull.
Där får vi hejda oss direkt.
Ja, jag känner det. Det är
som sagt, det får bli ett eget avsnitt här någon gång för efter jul, så ska vi prata om det.
Ja.
För jag har suttit och läst in mig på en massa forskning nu, just för att folk ju ändå liksom har hållit på att försvara Margot med liksom så att, ja, men folk generellt är så här oempatiska, människor går för bara förbi när någon ligger skadad på gatan, ingen bryr sig, det är så här vi funkar grej. Mm. Så jag suttit verkligen och läst in mig på att det här är inte njet. Kortfattat. Njet.
Hörrni, alldeles strålande. Ska vi ta och avrunda?
Ja.
Superstort tack för att ni har lyssnat. Det här är väl ett, vad var det här? Var det ordinarie? Var det Patreon? Vad var det?
Det här är ordinarie.
Ordinarie, okej. Okay. Hej ordinarie lyssnare.
Hej allihopa.
Som inte är Patreons. Ta och bli det på stort så att ni inte missar allt svinbra material som vi har som bonusavsnitt. Vill ni säga det här ni brukar med stjärnor och grejer?
Ja, jag så tjatar om de här stjärnorna. Ni får jättegärna gå in och lämna 5 stjärnor. Vi bara har 5 stjärnor på Spotify. Så vore det super. Det blir väldigt glada för.
Mm. Eller lämna 5 stjärnor och skriv ett omdöme på Apple Podcast. Eller vad heter det? iStore, iTunes. Ja, jag tappade det helt nu.
Omdöm oss överallt där det går. Omdöm oss.
Man får också lämna färre antal än 5. Ja, man skriver ett omdöme. Det går också bra. Nu kommer jag för utskällning av Hanna så fort vi
ska. Jag bara...
Följ oss också på Instagram. Var med i diskussioner där. Vi vill jättegärna höra vad ni tycker. Men se, tack och hej, så hörs vi nästa gång.
Ja, ha det bra.
Hej.
Hej. Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.